Hej och välkomna till Skåpet. Nu bara kör jag igång. Skåpet är tillbaka. Vi hade en litet sommaruppehåll, fast vi har, herregud, vi har varit tillbaka i en vecka redan. Och vi som gör Skåpet är alltså Peppe Öhman.
Applåder!
För tillfället i Sverige.
Hej!
Hej, var är du just nu?
Jag sitter i Skåne i ett hus här och jagar flugor. Jag blir så besatt av att jaga flugor. Det är så att alla dörrar till sovrummet måste vara dörren måste vara stängd på hela dagen till mitt sovrum. För jag tänker inte vakna upp klockan 4 med en flugjävel som irriterar mig. Så det är mitt otrevligaste drag här på Skåne. Skriker på barnen, stäng dörren!
Nu har du använt ordet på om Skåne ett par gånger. Är det...
Nej, men jag tänkte säga på Österlen.
Nu ser ni liksom bara gränslandes hela Skåne. Eller är det...
Nej, jag tänkte säga på Österlen, men det kändes så på något sätt Ulf Lundelligt. Så jag sa, så ändrade jag mig mitt i meningen och ville säga i Skåne.
Jag tycker du ska bejaka din inre Ulf Lundell. Du är på Österlen, det vackraste av landskap.
Ja, här trivs man.
Jag hade tänkt att det hade kunnat vara lite så här överklass finlandssvenskt annars. Använda en sån så här. Som att de som flyger
på
mycket...
På Skåne.
Ja, precis. Det blir en sommar på Skåne. Eller hur ni nu säger. Ungefär som att de som är i flyget pratar om att de är så här. De använder också... Är det prepositioner? Nej. Är det konjunktioner? Ja, de här små orden. Lite annorlunda för att de är i flyget. Så de är så här på olika flygplatser och så vidare. Ja. Och de använder liksom inte flygplatsnamn, utan de säger flygplatsnamnsförkortningarna. Och sånt där.
Mm. Jag är på LAX liksom.
Ja,
eller...
exakt.
Men jag tänker mig att det nu till slut kommer kunna bli en så här celebrity deathmatch mellan er och era landskap. För att du är då alltså i Skåne på Österlen. Sissan sitter på sitt älskade Kinnekulle på slätta.
Gränslar mitt berg.
Gränslar Kinnekulle.
Det kan vara något.
Det är en match helt utan, det går inte att på något sätt jämföra. Så det tycker jag inte vi behöver ha. Det blir bara pinsamt för Peppa.
Tycker det blir kul så. Om du någon gång köper ett hus någon annanstans, så kommer plötsligt den platsen vara den allra bästa.
Jo, men det är ju det som är hemligheten. Man måste ju bara bestämma sig för ett ställe.
Ja,
det är ju det.
Eller
som
vad som helst i livet. Man måste väl kunna byta. Men det,
man byter åsikt eller man byter kärlek på basen om där man är just nu. Jag tror verkligen det är hemligheten för att lycklig. Man bara...
Ja, jag trodde du menade att hon aldrig skulle flytta.
Nej, det menar jag inte. Jag menar bara att man älskar det stället där man har bestämt sig för att här händer någonting väldigt bra med mig när jag är här. Det skulle, jag säger inte att det inte hade kunnat vara Örebro, men det är inte Örebro och det är väl heller inte en slump i och för sig. Men med det sagt så är ju Kinnekulle det vackraste vi har. Men
Österlen, okej, jag ska åka ner till stranden senare idag och då får vi se om Vänern har någonting att ge mot stränderna.
Jag lutar ändå mot Österlen där, Peppe.
Ursäkta mig. Absolut, om man gillar så här helt uppenbara saker.
Om man gillar vackert.
Visst. Men vi som är lite mer finsmakare och som väljer lite mer med finess, vi tar något annat.
Åkte genom Sverige igår i bil och såg massor av sjöar. Och Fredrik bara såhär, åh kolla vad mysigt och vilken fin sjö. Jag bara, ugh. Alltså jag hatar när man ser saker som växer upp ur vatten. Alltså när det är grönt i vattnet, ni vet. Alltså typ vass och sånt där. Det slipper man i hav.
Du vill bada i poler helt enkelt.
Ja, men poler eller hav. Att det är liksom rent och dött omkring mig. Nej, det är inte dött i havet. Men ni fattar att det inte är så här en brun botten där det växer saker upp ur.
Jag gjorde ju en så här swimrun för några veckor sedan uppe i Norrtälje.
Det är så sjukt.
Och men det verkar, alltså, och det menar jag verkligen inte, sprang 100 meter och simma liksom 200 meter. Det var verkligen inget avancerat och det var på initiativ av en kompis som på riktigt är avancerad. Men då simmar vi, då bara hon, nu hoppar vi i och så simmar man genom inte bara en sjö utan också ett hav av näckrosor. Och de är ju liksom stabila gälar och snärjer en så är det svårt att komma igenom dem. Då tänkte jag, det kunde bli min död, näckrosdöden där, för det var verkligen otroligt. Sånt har vi inte i Stilla havet, om jag säger så.
Det är ju inte så vi har det i Vänern heller. Utan det finns väl absolut ställen med vass och så vidare. Det är klart det gör. Men det är inte där man badar. Här går man ut på en klippa, dyker ner i perfekt djupt vatten. Väldigt klart och fint, för man ser vad man inte ska dyka, vad man ska dyka. Och det är liksom bara lent och varmt.
Ja, men det är ju just exakt djupt. Där du är.
Exakt.
Så är det ju inte sen, för att det är ju fortfarande en sjö. Det är, på de flesta platserna så växer det fortfarande upp gräs ur vattnet.
Ja, det är väl härligt att det lever.
Det kan man också älska. Jag säger inte att de som älskar det har fel, det gör jag inte. Men it ain't for me.
Hörrni, det är förmiddag här och vi spelar in podd. Och jag fick ju bli väckt av insikten om att är det inte snart dags att spela in podd? För så håller jag på den här sommaren. Lägger mig vid 12-rycket. Läser några sidor i min bok, somnar, vaknar, ja, utan konstigheter vid liksom 10.
Det är helt otroligt. Helt ja, för den som inte vet så har ju du haft enorma sömnproblem.
Ja, så ni förstår vilken gåva det här är för mig. Alltså det är, alltså jag tar ju absolut lite medicin, men det är verkligen, jag tror att det nästan är på gränsen till ett ord som jag aldrig kan komma ihåg vad det heter. Det här är mitt absolut svåraste ord att komma ihåg.
Placebo.
Medelålders.
Precis. Medelålders, det är jättesvårt. Medelålders, livsmedel och alla de där placebo. Orden med liv och medel, jättesvårt. Men placebo kommer jag absolut aldrig ihåg. Men så tack för att du hjälpte mig, Pappa.
Jag är alltid här för dig.
Det kan nästan vara på gränsen till placebo. Men det handlar också mycket om att jag har ett rent huvud när jag går och lägger mig. Att jag inte, att så saker som jag vet att jag som ligger och stressar mig, jag bara nej du, det tar jag imorgon. För aktivt bara bunta ihop allt sånt där och stoppa. Du får inte komma och störa mig nu för jag ska sova.
Jag tror verkligen inte man ska underskatta placebo. Jag tror att det är en jättestark kraft att tro på någonting så mycket att det blir en verklighet. Både på gott och ont, men liksom i det här fallet och jättemånga som medicinska fall på gott. Alltså det är otroligt så ens hjärna kan få en att tro saker. Jag läste igår om hur, kanske mer på lång sikt, men hur människor som tycker, som är sådär, är rädda för att bli gamla och rädda för att bli gamla och skräppliga och ha liksom ångest på ålderns höst. De får det, de blir det ofta, de blir ofta sjukare och skräppligare, medan människor som har en liksom, tycker att men det ska bli soft, det blir väl som det blir och kommer någon krämpa får man ta det som det är, de mår faktiskt bättre. Sen kan det vara att deras, att det handlar om någon slags, jag vet, ja, det kan ju vara att de som är glada när de är lite yngre också är gladare på ålderns höst och då liksom känner de inte igen, liksom identifierar de inte sina krämpor på samma sätt. Men strunt samma, de är gladare på ålderns höst.
Verkligen. Men det är väl mycket, handlar väl mycket om det överlag, att vad man identifierar sig som. Identifierar man sig som gammal och skrupplig, ja det är ju verkligen det som förstärks igen. Identifierar man sig som allergiker, som vi pratat om innan när jag vevade på alla allergiker med ursinne, ja då är det allergin som styr ens liv. Det är liksom ingen skillnad från andra som också är allergiker. De är väl lika allergiska. Nu tar jag allergiker som exempel. Det här kan vara precis vad som helst. Du är ju det som blir ens liv liksom.
Ja,
stackars allergikerna.
Ja, men okej. Okay. Men folk säger sådär, åh jag har blivit så glömsk på sistone. Det är nog säkert för att jag är en viss ålder. Eller så du bara kommer ihåg alla gånger du glömde bort någonting. Alltså jag menar, man kanske sätter för mycket fokus på just den saken, för att man på något sätt, det finns något så här bekräftelsegivet. När man ser, man börjar tänka på någonting så ser man bara den saken och identifierar bara den saken. Och då blir det liksom ens verklighet. Och,
det finns ju ett ord för det här som även Sissan kommer att tycka är svårt. Nocebo. Att för negativa förväntningar gör att man får, alltså det blir ännu värre.
Men får jag fråga, är det inte en väldigt thin line mellan det då? Nocebo, vadå, hur stavas det?
N-O-C-E-B-O.
Aha. Ja, det måste ju vara en väldigt thin line mellan nocebo och att leva in denial. För det är ju också ett fenomen som händer lite ibland. Alltså när man, det liksom är, man, alltså förstår ni, när man är så här, inte vill se att vad som händer kring en är ett problem och någonting man borde åtgärda.
Som klimatförändringen. Mm.
Ja, kanske det, precis. Ja. Eller i liksom mindre skala att man har någon liksom krämpa som man bara, men man kanske borde, hoppsan, det borde du tagit tag i lite tidigare. Jag vet inte, men i alla fall så tror jag att det är väldigt lätt att halka in i det där, en bild av sig själv som sen verkligen förstärks för att man bara, nu blev jag precis en glömsk person eller en människa som inte kan teknik till exempel.
Ja, just det.
Och det, det, men det är jättebra, ja, men precis, så det är lite grann den här sån är jag mentaliteten som vi ofta kommer tillbaka till, att man bara så här lutar sig tillbaka och bara, nu är det så här, då kommer det vara så.
Det är ganska skönt.
Jag kan inte hitta, till exempel.
Men det är ju ganska, ibland är det ju ganska bra verktyg att till också, som till exempel när barnen var små och min paradgren var mamma badar inte. Det var ju inte det att jag inte badade. Jag bara hade ingen lust att bada med barnen. Så då sa jag, mamma badar inte. Så är jag, mamma badar inte. Och då slapp jag ju bada. Så man kan ju välja, kanske ska vi säga 2-3 sådana saker i livet. Jag har ju till exempel, jag lagd fru ligger. Jag rör mig inte ur sängen när jag går till lagt mig. Om jag behöver vatten, då får någon annan ordna det åt mig. Om jag behöver att det ska släckas i huset eller så, ja då är det inte, i alla fall inte jag som gör det.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Kan man manipulera andra att göra saker? Typ sådär, du är ju alltid den som tömmer diskmaskinen. Du är en person som tömmer diskmaskinen.
Smart, man planterar det liksom.
Ja.
Mina föräldrar, det har jag kommit på som vuxen, mina föräldrar sa alltid till mig att jag var så otroligt bra på att hitta saker som var borta. Alltså om något var försvunnet. Jag var liksom världens bästa sakletare, sa de när jag var liten. Jag bara, det är jag. Och liksom letade och letade saker tills de sa, jättesmart. Den har jag verkligen tänkt på. Att
hur länge höll du fast i det?
Nej, men det var upp i vuxen.
För det där har jag ju försökt med mina barn, fast vet, för de höll länge på och bara, vet, på sommaren att de så här gjorde så här frukostrestaurang och så där, man bara kunde beställa och det var väldigt bekvämt allting. Även om man fick kanske betala lite för det, men ändå, det var värt det.
Ja.
Och nu är de så här, nej. Alltså, nu går det inte längre.
Nej.
Att få dem att gå på det som de alltid har gått på tidigare.
Men Fredrik då?
Ja, alltså han är ju sån som
kan han leka frukostrestaurang?
Nej, jag skulle inte lägga det på honom faktiskt. Inget som har med matlagning egentligen, för då får man korv med bröd.
Jag tycker att det här ämnet hänger väldigt fint ihop med någonting som jag blev otroligt glad över att läsa igår. Ni vet hur man säger, eller att hur löneskillnaderna ser ut inom fotbollen. Jag vet faktiskt ärligt talat inte exakt hur de ser ut, men jag vet att de är vansinniga. Alltså kvinnor, kvinnliga fotbollsspelare, de kan väl, det är väl bara de senaste åren.
Utom i USA, där de väl bara i våras införde att kvinnor och män ska få samma betalt. Alltså på proffsfotboll.
Ja, men det kanske är på landslagsnivå. Men jag menar om man tänker liksom, de här jätte, nu kommer jag på Figo, men han var väl, det var väl 20 år sedan han spelade fotboll. Men de stora, Ronaldo, nej, som ju tjänar, jag vet inte ens vad, men det handlar väl om nästan närmare miljardbelopp liksom, för vad de får för olika. Och kvinnorna får typ en, ja, inte lika mycket.
En ros.
En ros. Mm. Det är kul.
En klapp på huvudet av Zlatan.
Det gillar ju kvinnfolk.
Ja, vad härligt att du får så bra många tillfällen att röra på dig så att du är aldrig frisk. Men då läste jag det här otroliga att efter fotbolls-EM nu, de tre mest välbesökta fotbollsmatcherna som spelats i Europa under 2022 har varit damfotbollsmatcher. Och den här EM-fotbollsmatchen är den mest välbesökta någonsin. För det har ju varit ett argument att så här, kvinnliga fotbollsspelare, de kan inte räkna med att få lika med betalt för att deras matcher, det är liksom ingen där. Det är ingen som vill titta på deras fotboll.
Drar ingen publik.
Det drar ingen publik, det finns ingen business här. Och sen så har det då varit, alltså de mest populära matcherna, de drar mest publik, det har bara varit kvinnliga matcher, eller som är damfotbollsmatcher. Och då tänker man på precis det här, hur man alltid, hur sådana där sanningar, man alltid bara, nej men damfotboll, det är anledningen till att de inte, det är för att deras matcher inte drar någon publik. Och sen har man liksom bara så här, ja så är det. Jag har säkert själv helt köpt den som en rimlig förklaring utan att ifrågasätta eller fundera på om det verkligen är sant. Och då tänker man på hur både läskigt är att det är så, men också hur härligt är att det är så, för då är det ju så otroligt många så här sanningar som man kan tillåta sig att släppa, för att sista ordet är aldrig sagt på något vis, eller hur?
Mm. 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 Jag jobbade på Veckorevyn på 90-talet, och då när man diskuterade vad som skulle vara på omslaget, det fanns nästan inte en diskussion, för att då var sanningen att det skulle vara en rosa eller ljusblå bakgrund och det skulle vara en blond tjej på omslaget, ja. För inget annat säljer.
Nej.
Och men nu har ju det förändrats, jag vet inte, pastellfärgerna är väl fortfarande där, men det är också väldigt mysigt med pastellfärger, men det har ju åtminstone diversifierats en aning på omslagsmodellerna. I och för sig så är ju magasinsbranschen också dött. Är det på grund av att vi har gått ifrån dessa ariska kvinnor?
Ja, det var därför.
Så det är bara därför som folk har slutat köpa tidningar.
Ja, det måste vara därför, Johanna. Men jag tänker att vissa sådana sanningar är ju också kulturellt betingade. Jag tänker på att ha barn, och i USA så är man... Ja, men det är annat att få barn i USA än att få barn i till exempel Finland. Jag testar på båda. Och en sån här sak till exempel, när jag var gravid i Finland då, också efter att Vida föddes, då fick jag mycket frågor om hur mycket alkohol jag drack och hur mycket jag rökte. Och det var, fyllde i liksom så här många glas om dagen, och du vet väl att man inte ska dricka som gravid och så vidare. Inte ett ord om det i USA. Däremot var de väldigt noga med min vikt, och sen när Miley föddes så jag sa hennes vikt, för jag kommer ihåg att vi tog henne på typ någon så här, minns inte hur många månaders kontroll det var, och då var barnläkaren lite så oroad över att hon var en tjock bebis, så att vi borde kanske vara noga med hur vi liksom, ofta vi matar henne, för att det här är en liten tjockis. Och vi struntade ju såklart i det, men det var liksom en annan väldigt tydlig kulturell skillnad, tycker jag, är att i USA så är det ju strängt förbjudet att sova med bebisar. Och barn överhuvudtaget, det är typ så att man föder bebisen, så sätter man in den i ett annat rum, och där ska den leva liksom tills den fyller 18. Mm. Ja, och om den gråter så är det bara för att den vill bråka med, den ska lära sig att sova ensam. Men jag tänker att det är också fruktansvärt besvärligt för mamman eller den personen som matar bebisen att stiga upp mitt i natten, springa in i ett annat rum och liksom amma och sen gå tillbaka till sitt eget rum, istället för att bara liksom vända på sig och sticka in ett bröst eller en nappflaska i munnen på ungen.
Men det som jag också tycker är så konstigt med sånt här är, alltså till exempel om man i Sverige har, nu minns jag inte vilket håll, alltså i Sverige ska man väl åka bakåtvänd bilstol i x antal år. Och i USA är reglerna, eller liksom råden, tvärtom. Och om man är från Sverige så tycker man att det ena är så sjukt, och om man är från det andra landet så tycker man att det andra är så sjukt, att man tror alltid att det som man själv har lärt sig är det rätta. Alltså det kan ju finnas många olika undersökningar, många olika sanningar som är rätt, och man behöver inte vara så rädd för att testa. Alltså det är ju... Alltså jag vet inte, att låta bebisen sova i sitt eget rum, alltså jag, för mig låter det ju sjukt, men jag kan inte tycka att, vill man göra så visst, liksom.
Ja, jag är så sjukt you do you.
Tillåtande där. Ja, men det är som det här med långa mammaledighetstider, det är klart det låter toppen, alltså så som vi har här. Men det finns ju massor av länder som inte har det, där barn också växer upp och blir helt normala personer. Så att det är klart att det inte måste vara så att man är mammaledig svinlänge. Att allting funkar ju. Det finns ju inte något land som kan säga att men kolla här, alla som växer upp i det här landet där vi gör så här och så här, vi blir as, eller vi blir de absolut bästa personerna.
Nej, fast vissa saker är ju ändå så här, annars finns det ju inga sanningar alls. Vissa saker måste ju ändå vara så här.
Alltså, nej, i det här så tycker jag inte det finns. Alltså, vad finns det för sanningar? Nej,
fast så här, alltså det kan ju... Men vänta nu har jag har en spaning på det här som inte handlar om barnen blir lyckliga eller olyckliga eller bra, dåliga människor, utan snarare på hur samhället fungerar. För jag tänker så här, som i jättemånga länder, bland annat då liksom Japan. Japan är väl det bästa exemplet, men inte långt därefter kommer Korea och sen Kina också. Där kvinnor helt enkelt så där att... Nej, vi tänker inte gifta oss, vi tänker verkligen inte få barn, för att det här samhället är för ojämställt. Alltså, vi ska jobba och köta om 100% av allt som har med barnen att göra och har liksom knappt något eget liv för oss själva utöver det. Så vi väljer att inte träffa någon. Och det har gått så långt så, för det första är det ett jättestort problem eftersom det inte kommer några nya skattebetalare eftersom det växer upp så få barn och det finns ingen som tar hand om alla gamlingar. Men hela samhället har påverkats av det här, så det finns till exempel både i Korea och i Japan restauranger som är designade för en person. Det är liksom en persons bord. Och för det finns så många som lever som singlar. Och jag tänker att man på något sätt, det kanske inte är exakt samma sak som att man sover med sina bebisar, men hur ett samhälle ordnar föräldraledighet och hur jämställt och ojämställt ett samhälle är påverkar ju i längden hela landets ekonomi och liksom framtid. Eftersom om man gör det väldigt oattraktivt samtidigt som kvinnor får lite mer rättigheter än de inte ens skulle rösta, ja. Så blir det ju en, det är ju en, det får ju ganska grova konsekvenser.
Jo, men samtidigt är det väl jättebra att det är något land som inte frökar sig jättemycket, för att sen så blir det ändå överbefolkning på planeten och folk behöver sticka till andra länder. Jag vet inte, det kanske är ett naturligt urval att då kommer det finnas plats över där när alltså klimatflyktingströmmarna sätter igång på allvar om några år.
Men det här med överbefolknings, det är ju inte de nya, vad säger man? Projektioner. Nej, det är något sånt ord jag letar efter. Aha. Alltså när man estimat, kanske något sånt ord.
Ja.
Eftersom folk skaffar färre barn så är inte överbefolknings kaoset lika, alltså det kommer inte vara lika mycket människor som man först, för man trodde för några år sedan. En annan sanning som inte är, som kanske, ja, det kanske inte är bara för att man säger att någonting är eller blir på ett visst sätt, saker ändrar sig ju. Jag säger inte att det kommer fortfarande födas mycket folk och barn, men inte på samma sätt. Man kan ju på ett sätt att man i USA säger...
Det kommer ju inte heller få aborteras lika många barn i USA. Nej, så därmed kommer det skapas massor av nya oönskade små stackare.
Amerikaner.
Ja, de värsta.
Men att man i USA till exempel rätten att bära vapen, det är väl också en sån där sanning som verkligen är så här. Som man utifrån tycker är ganska idiotisk. Men om man tänker att det är lika mycket sanning för en amerikan som det är för svenskar att ha sina barn i bilbarnstolar bak och fram, så blir det ju kanske på ett sätt lättare att förstå, men samtidigt också borde det vara då lätt att bara vända på, för då visst, om man tar fram något forskningsresultat som visar att nej, det är inte liksom en bra idé att alla ska få bära vapen.
Nej, för det var inte den sortens vapen som man skrev in i lagen från början. Det var liksom inte sån här bara meja ner en hel skolklass på 3 sekunder, utan det var något, jag vet inte, någon musköt kanske? Nej, någon sån musköt som man laddade med finkorn i peppar eller något. Jag vet inte.
Men ja, det är ju verkligen, för jag tycker det är alltså en jätteviktig poäng att det är liksom, man kan inte vara så där att ja, men det är liksom, det är okej för att så tycker ni bara i er kultur liksom, för att om det finns, alltså om man kan bevisa att det här är skadligt för andra människor, då ska det ju aldrig vara okej. Alltså jag sa, så det blir det ju allt vanligare att lärare faktiskt har vapen, och man kan ta en sån utbildning på typ så här 24 timmar lång utbildning där man, eller som en indagsutbildning, och sen får man bära vapen när man står där framför sin klass. Det är ju helt, det är ju så hemskt.
Det har spårat att,
ja.
Vet du om dina barns lärare har vapen?
Nej, vi bor i Kalifornien, alltså det finns, då är det landet, alltså
fast det är väl jättemånga som har vapen i Kalifornien också, kanske inte i Santa Monica i och för sig.
Men alltså jag tror att det finns, alltså det finns, men det finns jättemånga som har vapen, men hur de har fått vapen och liksom vem som får bära vapen tror jag är, i Texas får man ju liksom ha det på vissa campusområden, men sånt går ju absolut inte i Kalifornien.
Nej, men så, för grejen att jag insåg nu att jag lyssnade precis på en Conan O'Brien podd, och hans assistent, eller som hon kallas, alltså det är hon väl, men i alla fall, hon pratade om, för de pratade just om vapen i Kalifornien. Hon var så här, nej men jag känner, jag väl inte just det, jag känner ju visst folk som, alltså de bor ju också i typ dina trakter. Och, så att det finns väl mycket mer vapen än vad man tror, för man tror inte att LA-are ska ha det.
Nej, det finns det absolut, men alltså själva lagstiftningen är liksom, tror jag, lite, eller jag vet, jag är striktare än i många andra på många andra håll. Men orsaken till att Kalifornien har en av de strängaste lagstiftningen handlar ju inte bara för att alla är så mycket bättre där, utan det handlar delvis om att på 60-talet när liksom, Black Panthers, alltså svarta som stred för lika rättigheter, tröttnade på att bli trakasserade av vita rasister uppe utanför San Francisco. Så då började de helt enkelt beväpna sig och gå på gatorna för att skydda sig själva. Och då stiftade man en lag som förbjöd folk, alltså inom parentes svarta, att gå med öppet med vapen på gatorna, eftersom man tyckte det var så obehagligt att svarta hade vapen. Så att all liksom, all, det är ju en skönt att det finns sträng lagstiftning i Kalifornien, men det grundar ju sig delvis i, liksom, i rasism.
Vad sjukt allting är.
Men hörni, det finns ju fler exempel på såna här sanningar. Jag gör med såna här två fingrar runt för att jag menar inte sådana som är sanningar, utan sådana som vi upplever som sanningar och som har svalt ganska länge och ganska mycket, som man så här lite i efterhand kan småskratta åt. Till exempel har man ju alltid fått höra att, så här, att killar, det är raka rör. Säger som det är, kommunikationen är pang på. Det finns, man vet, det finns inget skvaller eller skitsnack i alla fall, utan det är tydlighet. Det är ju det absolut minst sanna någonsin. Alltså, det är ju en individfråga helt enkelt. Vissa människor är såna, men det har ju ingenting med killar att göra. Det finns ju så många mansrelationer som är så otroligt förljugna och där det göms mycket. Ja, men man är absolut inte pratar ut eller är rak alls, för man pratar typ inte ens om något
verkligen
annat än fotboll.
Men just, ja, men det här som är kvinnor och män, att på sätt män har brandat, alltså vi har brandat ilska, det är liksom ingen känsla. Man ser att kvinnor, de är hysteriska och känslosamma, och det är en den ena känslan, en den andra, men män, de liksom är inte lika känslosamma. Men män går ju omkring och är förbannade från morgon till kväll.
Är det genom
allihopa?
Det är en vrede som sipprar.
Vem är det som skriker i trafiken och liksom blir sur på en för det ena och det andra? Och liksom, det är ju män, herregud, som blir arg för att man säger nej tack. Liksom. Det är ju, herregud, män. Men
är de arga när man säger nej tack? Eller hur menar du? Vem tänker du på då? På
vad lever du för liv egentligen, Peppe?
Nej, tack.
När de bjuder ut sig, menar jag, liksom, om man bara tack men nej tack.
Ja, det menar jag så. Ja. Så det var om du
nej, men det är därför som man
kaffe, kaka.
Nej, det är därför man säger. Men det är därför det finns en strategi när någon liksom försöker, det händer verkligen inte ofta nu för tiden, men man försöker ragga på en och man bara nej tack, jag har en pojkvän, då är de okej. Okay. Men om man bara säger nej tack är de sådär, va?
Varför
hur kan,
inte?
Alltså, hur kan du säga nej?
Men också om kvinnor så har man ju fått växa upp och höra att tjejer kan inte vara leka tre. Vad är det för påhitt? Alltså, ja, och den vuxna person som säger sånt till sina barn nu för tiden, den skulle jag faktiskt, jag tror så här, skulle jag höra någon så här bekant människa som jag inte överhöra den personen säga så till sin dotter, då tror jag nästan att jag skulle gripa in faktiskt och bara ursäkta. Det där, så där jag, du vet, det är sån våld på kvinnligheten att påstå en sån sak. Och det gör ju folk fortfarande.
Men ja, men jag undrar varifrån man hörde det första. Alltså, vem fick man höra det ifrån? Eller har man läst det? Alltså, jag tänker så här, det läste man Frida när man var liten och bara, aha, ja, just det, här står det. Okej, då är det så. Eller, för jag har så svårt att se det framför sig att mina föräldrar skulle ha sagt något sånt.
Ja, men det var bara en sanning.
Men i skolmiljö,
ja. Men hur blir det en sanning? Alltså det är det som är så märkligt. Man måste ju höra det från någon som alltså, bara, just det, ja men då stämmer det.
Ja, i vuxen, jag tycker att motsvarande i vuxen ålder är att det alltid måste finnas en man med på arbetsplatsen för att på något sätt neutralisera kvinnorna, för att annars blir det så mycket skitsnack och liksom.
Då kacklar de bara omkring, får inget riktigt gjort.
Inget gjort. Och de bråkar, inget. Jag antar att det blir massa catfights.
Ja. Så blir det ju direkt.
Är det också det här att kvinnor inte håller varandra om ryggen? För att säga att jag har liksom, alltså 99,9%, om inte 100%, är det bara kvinnor som har hjälpt mig i min karriär. Det är liksom kvinnor som har befordrat mig och gett mig jobb och tipsat om mig och snackat gott om mig och presenterat mig för andra människor. Väldigt sällan en man som har gjort det.
Men kan vi säga så här, det här kanske vi kan slå på något sätt ändå, för, liksom se det, att män är ju otroligt mycket bättre på att liksom branda sitt kön, alltså på ett positivt sätt. De har liksom planterat så här, nej men vi förtjänar jättemycket pengar för att vår fotboll är så himla mycket mer intressant. Vi är så otroligt raka och tydliga och vi får saker gjorda, det är inga konstigheter. Och sen har vi kvinnor inte ens försökt branda oss själva på ett positivt sätt, utan det har mer varit saker andra har sagt.
Men vi har haft så mycket annat för oss, det är det. Vi har ju varit tvungna att sköta allting annat medan killarna
var på med sin branding. Varför gick man med på det ens från början och bara, ja, det verkar rimligt. Det är så konstigt. Fanns det ingen...
Men vi har inte hunnit med. Vi har inte anat vad de håller på med bakom vår rygg, för vi har haft fullt upp med allt annat. Ja.
Jo, men varför hade vi fullt upp? Varför var inte så här, är det verkligen rimligt att jag ska ta hand om alla barn, inte jobba? För det tycker någon. Och jag ska, eller jag vet inte, liksom, varför har ingen bara så här, vänta lite nu. Varför har man
ja, men nu tar vi tag i det.
Så många negativ, sådana ofördelaktiga sanningar. Kvinnligheten som bara, ja, okej, okay, det verkar rimligt. Alltså varför är vi liksom inte programmerade och bara vara så här, vänta nu. Det här känner jag inte alls igen. Utan istället är vi bara...
Fast vet du vad? Alltså jag läste en bok som jag tänkte tipsa om i slutet av den här podden. Men jag talar mer om det sen. Men den utspelar sig i slutet på 1800-talet. Och den där är kvinnorna så där. Men vad är det här? Vad är grejen med den? Att det bara det handlar om konstnärer. Varför är det liksom bara manliga konstnärer som får synas och ta plats och kämpa emot dem? Jag tror också att männen har en sån... Alltså byggt ett sånt... En sån jävla mur där de bara lyfter fram varandra. Det är svårt att ta sig igenom den. Och nu fattar jag sig mer liksom ännu tidigare. Hur lät du ens börja bygga en sån mur av liksom glastak eller... Men jag tror verkligen att det inte är nu eller på 70-talet eller på 40-talet eller på 1800-talet eller liksom på 1700-talet som kvinnor störde sig på det här. Jag tror liksom att det har funnits en irritation på det mycket längre än vad man tror.
Men kan man ha som lite hemläxa nu, både vi men också alla ni som lyssnar. Om man tänker på alla såna här liksom sanningar som man lever efter och har i sitt liv och som kanske begränsar en och som man som är liksom finns där och styr ens liv lite. Om man tar och försöker identifiera några såna och kanske bara så här tänker tanken på, tänk om det inte är sant, om det inte alls behöver vara så. Jag kanske inte är allergiker. Nej. Men
jag kanske gillar jordnötter innerst inne.
jag tar den och sen bara får vi ett mail. Ja.
Eller får jag säga en till, det här att det protein finns bara i kött. Det är väl en ganska seglevad sådan.
Ja. Ja, men då även den här enorma tron på hur mycket protein man behöver.
Ja.
Alltså.
Ja. Nej, det är inte sant. Man bara kan ta och se över sina sådana här. Eller ja, precis där. Jag behöver kött. Eller jag måste äta. Det finns ju så mycket som man har fått för sig som man tycker är så här. Men vad härligt att bara så här, släppa taget om det. För det härliga med det är ju att man ger sig... Om man tänker så här tycker jag. Att man, nu är jag sån här och gillar det här. Det kan ändra sig vilken dag som helst. Ingen vet. Mm. Då är det som att man ger sig själv så många chanser till andra liv också. Och på något sätt gör att livet känns längre. Liksom, när det inte går att liksom förutse. För helt plötsligt så kanske jag upptäcker att bergsbestigning är min stora grej. Så jag blir besatt av det i 10 år. Eller vad vet man? Då får man ju ett helt annat.
Ja, men jag tycker, men det är som att om man har bestämt sig för att nej, men jag tycker inte om sån här mat eller såna här smaker. Då... Är det ens plikt att bara fortsätta ändå? Bara för att se. Jag kanske kan komma över den här tröskeln. Eller nu kanske jag har kommit över den här tröskeln. Nu har jag inte ätit det på 5 år. Nu testar jag igen.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Att det, liksom, att det finns så mycket där. Men däremot så måste jag för sig säga att jag själv har precis gått tvärtom. För jag har insett att jag inte står ut med spiskummin. Det är sorgligt.
Åh, nej.
Så många indiska rätter som försvinner.
Jag trodde det skulle komma något så här, något lite, om jag ska vara ärlig, jag trodde det skulle komma något lite djupare eller större.
Ja, och sen jag vet. Jag vet. Det är där jag gillar att överraska. Ja. Nej, men jag käkade någon hummus och det var spiskummen. Jag höll på att kräkas. Det var hemskt.
Ja, okej då. Nej, men det
är... Jag har ändå klarat det under stor del av mitt liv och nu har
du har kämpat på.
Nu är det slut.
Ja, nu är det slut.
Kan man, men vi vet inte, om 10 år så kanske du älskar spiskummin.
Jag kommer fortsätta kämpa, det är det som är det värsta. Alltså, ser ni mig sitta och hulka någonstans, då är det spiskummin som jag trycker i mig.
Jag ger inte upp.
Nej.
Alltså sista, det var du som tipsade mig om Emma Hambergs sommarprat som jag lyssnade på igår. Och hon är väl en jättebra person att lyfta ens blick från det. just den att de där tankarna som jag också kan känna igen mig, herregud vad töntig jag är och kan jag verkligen hålla på med sånt här. Men hon skriver en sån fin hyllning till livet och att man måste tänka på döden för att då förstår man hur viktigt det är att sluta tänka på om man har magtröja eller för kort kjol eller vad som helst annars. Jag tycker det var mycket fint.
Jag tycker absolut
kul, jag ska lyssna på det.
Ja. Ja, men det fanns många bra små guldkorn och framförallt så var det så himla mysigt berättat. Alltså det är ju verkligen hela, det är ungefär som en serie är bra eller inte, handlar så mycket om tycker jag, om det är liksom mysigt paketerat. Men hennes sommarprat var verkligen mysig ton. Så. Och så fanns det många små guldkorn, men just det där att man så här, alltid ska jag tänka på döden, det är väl jättebra. Om man bara är så här, ja men ska jag göra det här eller inte, bara, men titta här står ju döden, ja då gör jag. För alltså, och att sluta lägga energi på något kilo hit eller dit eller liksom rynkor och alltså, bara, herregud, man får ju leva, man får ju med om allting, det är väl ändå det viktigaste.
Hon tar ju också om det här att vara över 50 och känna sin libido och vara sexy och ligga så mycket som möjligt och inte bara ligga utan också leva inte bara leva utan också ligga, båda två i alla fall, det tycker jag var befriande
verkligen. Mm. Att kunna få vara liksom, men hon beskrev ju hur kvinnor i hennes ålder, alltså det är den här kultur, eller någon slags debatt som har funnits kring kvinnor som bara, jag är över 50 och jag är så stressad över min egen betydelselöshet som kvinna längre och sådär. Kan någon få på med namn, vilka är det som har
men det Anne Heberlein var väl en, och vad heter hon, Åsa, som skrev förra kulturchefen på Aftonbladet, Linderborg, just det. Linderborg, ja, hon skrev Året med 13 månader, är väl hennes senaste bok som var väldigt, väldigt bra tycker jag. Jag håller inte med om allt hon skrev, men det var ju väldigt bra. Men ja, hon var väl också skrev om hur det är att inte känna sig sexig och inte få så här manlig bekräftelse. Och jag kan faktiskt tycka jag tycker det var bra att hon skrev det här och att Anne Heberlein också skrev de här krönikorna. För att det var jag tycker det tog avstamp i en jättebra diskussion. Jag tycker det är fel bara avförde dem som att man är för ytliga jävlar liksom som bara tänker på the male gaze. Jag tycker det var ganska modigt att våga säga att man suktar efter den bekräftelse som kanske inte längre kommer.
Den som man inte ville ha när man var 20, den vill man ha när man är 50. Sammanfattigare som i så fall. Alltså jag har inte läst det, men det låter så. Den som man försöker bli av med när man är yngre, den saknar man när man är äldre.
Ja. Typ så. Men kanske hemligheten där handlar om att kanske strunta i vilka män som bekräftar den och
nej, men verkligen, man kan ju bara liksom, jag tycker så här att om man själv känner liksom Tina Turner i sig när man ska ut på stan till exempel och känner sin inre Tina Turner, jag blir alltid så glad när jag tänker på att hennes karriär liksom började, hon var ju Icon Tina, men som vad heter det, singel artist.
Solokarriär. Och singel.
Drog igång.
Du har sovit för mycket, Sissan.
Jag har sovit för mycket. Det är nog det. Den drog igång nog strax innan 50. Det var då hon rev på sig de här otroligt korta kjolarna och urringar och stora håret och klackarna och bara rev ut på scenen. Det tycker jag är så otroligt uppiggande, för att hon var ju såklart inte yngre än någon annan 50-åring egentligen. Men hon bara ägde det. Det blev väldigt uppiggad av att tänka på att hon kände sig väl het, och då blir hon ju det på något sätt.
Men är inte hon också ett jättebra exempel på vikten av att representation och förebilder? Alltså om man inte hade en Tina Turner eller någon annan kvinna som tog den platsen i så här 50-års eller 60-års åldern, skulle det vara mycket svårare. Där får man verkligen kanske ibland ta sig ur sin bekvämlighetszon och verkligen känna sådär att är den här kjolen för kort? Ja, kanske nu, men efter att jag haft på den så kommer det att vara norm.
Ja, man ska alltid ha en person framför sig. Tina Turner är alltid min kompis Lovisa som har varit som är ganska nybliven singel och försöker navigera sin nya plats i livet som singelkvinna. Hon frågar sig what would Dolly Parton do? What would Dolly Parton do? Så gott som dagligen i sitt nya singelliv. Och så tänker hon sig så här, hur skulle Dolly Parton liksom hantera den här? Alla får väl hitta sin, det kanske inte är Dolly Parton som är. Men hon har liksom...
Dolly Parton har väl levt i ett äktenskap i typ 100 000 år?
Jag tror mer att även det är mental... Även om man
försöker, ryktas inte att det är olika små... Ja, det var inget.
Att hon har bytt man?
Nej, hon har väl samma man hela tiden, men det kan ju finnas relationer utanför.
Ja, precis. Ja. Nej, jag tror inte hon tänker att hon vill liksom se ut eller leva exakt som Dolly Parton, utan med ett mindset, man är, att man är lite så här värdig, lite snappy, lite liksom lite elegant, men ändå är lite fuckigt och gör saker på sitt eget. Jag vet inte exakt, men skit, det är inte det som är poängen. Det är inte alla, Dolly Parton är inte för alla, utan man ska ha sin egen så här styrkekvinna som bara, och så frågar man den styrkekvinna, what would Tina Turner do? När man ska gå ut och man står där och känner sig, varför ska jag som är 43 och med de här fnasiga benen och hängande mungiporna få ta på mig den här korta kjolen? Bara, då tänker man, what would Tina Turner do? Ja, inte fan skulle hon stå här i alla fall. Det är min bild av Tina Turner. Kanske hon skulle, vad vet jag. Men min bild av henne skulle hon aldrig. Hon skulle bara riva på sig en jävla paljettkort och gå ut och äga den här jävla kvällen. Det är alltid, man måste ha sin kraftkvinna.
Hörrni, vi har fått en stilfråga. Karin fråga på mitt Instagram om Johannas tips från förra veckan. När du sa, Johanna, du ville ha mer bälten, mer midja, mer liksom, ja men nu är det slut på det här liksom flowiga kaftanerna. Nu blir det en höst. Ja, och då säger Karin så här, om man är liksom rak som en planka åt alla håll, hur gör man då med midjan?
Men det är väl ännu bättre då, alltså, för jag känner att jag är typ samma, särskilt efter den här sommaren jag har ätit chips varje dag. Men det är väl precis då man bara drar åt skärpet och sen så skapas en.
Men jag tycker att en sån här rak kropp tycker jag är så fantastiskt snygg med just den här magtröjan. Alltså har man inte en så här kurvig midja eller så, då kan man väl ha lite så här, om det nu är att man vill, vad är frågan, alltså hon vill, vad då? Vill inte gå runt i stora.
Nej, men hon vill ha bälte, men hon vill också gärna, det ska inte bara vara ett streck på hennes kropp, utan ska verkligen, hon måste accentuera.
Men hänger inte det bara på vad man har för plagg runt? Alltså jag är ingen stilexpert, men jag tänker, alltså har man, beror på vad man har runt. Alltså om man har på sig tight och sätter på sig ett skärp, då är det ju samma. Eller? Och så, det känns som Sissan är den mesta mode.
Ja, det är Sissan, din fråga.
Här.
Ja, jag vet inte. Jag förstår inte riktigt vad det är hon vill. Men skulle jag ha en så här rak kropp, då skulle jag absolut ha lite, så här, lite större jeans som satt liksom lite på höften. Och sen någon tröja som slutade precis i linje med det, så att man såg en liten glipa mellan byxa och topp då och då. För det tycker jag. Och spetsig sko till och en så här oversized kavaj. Då skulle jag känna mig very 2022, men också het. Då kan de väl ha ett skärp i den där byxan.
Det är jättebra svar.
Ska ha skärp. Eller vad är grejen med skärp?
Det var bara jag som tog upp skärp. Men det var ju att jag tog upp skärp bara för att jag var så, när man har gått runt i såna här väldigt, väldigt vida klänningar som jag sätter på mig om jag är typ i Frankrike, för att man kan bara glida runt där inne. Man har sitt eget lilla krispiga tält. Och så blir man,
så vet man inte vad som händer där under. Det kan ha gått upp både 5 och 10 kilo.
Man äter chips, utan att det är vad som händer där under. Enda gången man tar av sig tältet är när man badar typ. Och sen glider man runt. Ja.
Ja, bra. Mm. Och en annan återkoppling från förra veckan. Jag efterfrågade ju tips på integrationsmöjligheter. Nej, men alltså för egen del. Jag kortfattat har alltid känt att man vill inte vara en så här svensk som kommer och är så här, ska jag hjälpa dig lilla nyinvandrade somalier? Här kommer jag och ska berätta. Alltså det finns någon så här kolonial skam i det. Men sen så har jag hört på Diamant Salihus sommarprata, han berättade om hur det var någon svensk person i hans närhet som fanns där och visade hur Försäkringskassan funkar och att det var liksom en sån hjälp. Och då kände jag, det här måste jag ta tag i. Jag måste kunna bistå och förbättra integrationen istället för att sitta och förfasas över vad som inte funkar. Då i alla fall har jag blivit tipsad om nyakompisbyrån.se, där man kan signa upp sig och så kan man tussa sig upp med en person som, ja, där man kan börja etablera en kontakt och relation.
Låter otroligt
bra.
Ja, och så var det någon som tipsade om att Röda Korset ofta också har såna här projekt på gång i sina, ja, men jag kan absolut ta emot fler tips, men nyakompisbyrån.se, där har jag i alla fall signat upp mig hittills, men jag kan jobba på fler ställen.
Det är så bra. Bra. Vet du vad, jag tror faktiskt det som vi kanske talade om förra veckan, att man blir lite lyckligare om man slutar tänka så himla mycket på sig själv och fokusera på någonting annat ibland.
Verkligen.
Som du alltså gör, Sissan. Nej, jag skojar. Ja. Det gör du verkligen inte. Men, nej, men jag tänker så här, folk som är sådär, åh, jag är så introvert, jag är så djup, det är så mycket jag måste tänka på i livet och för att jag är så djup.
Verkligen, gör inte det. Mm. Sluta
tänka
på dig själv.
Tänk på någon annan. Och, ja.
Ja. Ja, eller bara sluta fundera så mycket på skit. Nej, verkligen, jag håller med. Det kan väl också vara en sån här sanning man kan bryta, att man är så här, om man är introvert eller inte, eller man är bara släpp det och nu kan du ha alla chanser varje
dag. Gör något annat istället.
Ja, precis, och bli en ny variant av dig själv. Det finns alla chanser varje dag att göra det. Ska vi tipsa?
Ja.
Ja.
Jag vill tipsa om en bok som kommer ut sen nu den 24 augusti. Jag vet att förlag hatar när man tipsar om böcker innan de kommer ut. Men beställ den, för den är faktiskt jättebra. Den heter Fredagsklubben och utspelar sig i New York nutid och i Stockholm på sent 1800-tal. Och det handlar om författaren Hilma af Klint som är en otrolig konstnär. Säg författaren, jag menar konstnären. Målaren Hil. Ja, hon är konstnär. Och hur hon och fyra andra kvinnor träffas varje fredag och har så här andliga seanser. Och hur de hjälper, de här seanserna hjälper dem i sin konst. Och hur svårt det var att vara konstnär att vara kvinnlig konstnär och liksom ta plats på och få liksom utställningar och sånt på 1800-talet. Och så handlar det om hur en kurator på ett museum på Guggenheim i New York vill göra en utställning med Hilma af Klint och börja forska i det här och komma fram till att herregud, att en massa av de målningarna kanske inte alls bara var målade av henne utan av de här fem kvinnorna. Det var liksom ett kvinnligt samarbete. Och innan den här boken så läste jag en feel good som jag tyckte var jättetråkig. Så jag hade nästan, alltså jag var så att gud, kanske böcker inte är någonting för mig längre. Och så började jag läsa Fredagsklubben och var sådär att och gud vad jag älskar att läsa riktigt bra böcker. Oh, jag har varit på så gott humör.
Jag älskar den här boken så mycket. Den känns som den har alla rätt.
Precis. Vem hade skrivit, sa du?
Det är också ett samarbete mellan kvinnor. Ni sa inte, Sofia Lundberg, Alison Richman och MJ Rose. Alltså det är en svensk författare och två, jag tror de är amerikaner, de andra. Och Fredagsklubben heter den. Det har ju någonting att se fram emot.
Åh, vad kul. Jag längtar. Ungefär som att det här är ett litet jävla solsken som jag läste för några år sedan. Alltså sådana här böcker som...
Ja, den var så bra.
Ja, den var så bra. Om hon Blenda... Vad heter hon?
Ja. Blenda... Ester Blenda Nordström, typ.
Just det. Den var otrolig. Och, alltså,
inte litet dock. Ett jävla solsken, va? Bara.
Ja, just det, ett jävla solsken.
Ett jävla solsken. Mm. Den... alltså, när kvinnor får upprättelse lite för sent, men ändå... vad man älskar.
Precis.
Vad har du att tipsa om, Sissan?
Jo, jag vill tipsa om, ni vet hur man brukade lyssna på album förr i tiden. Från början till slut. Det har jag gjort ganska mycket i sommar. För att vi har en LP-spelare. Och det är så mysigt att gå och välja en LP-skiva. Jag sätter på den, så lyssnar man den början till slut. Och nu har jag även börjat göra det på mina hundpromenader. Då väljer jag album. Det kan till exempel vara Beyoncés nya Renaissance. Eller vad det nu kan vara. Det kan vara något gammalt. Man kanske kan tipsa varandra något man har lyssnat på. Så tar man med sig det albumet, sätter på låt ett. Och så hör man liksom hur det liksom ska höras. Och man så här, kommer någon låt man inte gillar och det är fine. Och det är bara mysigt att få vara i ett album när man städar, går på sin promenad, tränar eller vad det kan vara. Så jag vill rekommendera, lyssna på album, lyssna på Beyoncés Renaissance eller vad du nu vill och ta det från början till slut, för det är en så bortglömd men otroligt trevlig sysselsättning.
Kul, jag har till och med glömt att lyssna på Beyoncé. Det måste jag göra idag.
Nu får du ta tag i det.
Ja, det måste jag verkligen.
Det finns många bra, men en låt som heter Cozy älskar jag för det är så otroligt härlig text. Ja, det är jättebra.
Kul. Jag kan tipsa om en dokumentär jag har inte helt sett klart, men jag har sett 2 av 3 avsnitt och den är fruktansvärd. Den heter The Most Hated Man on the Internet. Har ni hört talas om den?
Nej.
Att jag började kolla på den, men så var det så obehagligt så jag på något sätt
det är så första avsnitt, man mår så dåligt. Vi satt igår och bara, det är att man mår fysiskt illa typ. Ja, men det var en kille som drog igång någon så här sajt som jag, alltså jag hade aldrig hört talas om det här förut. Och de amerikanerna som är med i dokumentären är ju som att det här var världens största grej. I alla fall, han startade en sajt som hette Is Anyone Up? Och där la folk upp hate, alltså revenge porn typ. Fast det var väl inte porr som han la upp, fast det var nakenbilder, det var bröstbilder, det var kukar, alltså allt möjligt. Folk kunde lägga upp bilder som deras ex hade skickat till dem och sen så snackade folk skit om dem på internet och det förstörde ju liv och folk försökte ta livet av sig för att de fick de här bilderna spridda och allt möjligt. Är den hemsk, men den är bra. Jag ska se klart den idag. Kan rekommendera om man vill må illa och sen känna triumf.
Men vad är illamåendet? Är det liksom att den sajten ens fanns eller är det liksom, vad är det?
Nej, men över att alltså, de här personerna som har blivit utsatta, alltså många av dem som är med, vet, det är som det är deras perspektiv. Att man bara så här, det är så sorgliga historier och man ser liksom deras blickar och vet, man förstår själva vad heter det? Kraftlösheten. Nej, men du vet, maktlösheten heter det. I att ens nakenbilder som man inte hade tänkt att någon skulle se. Plötsligt bara, puff, här är de. Min bästa kompis brorsa skickar runt dem till sin klass. Eller du vet, vad som helst.
Osh. Säg igen vad den heter. The most hated man on
the internet. Och han är alltså Hunter Moore, han som startar den här sajten. Och han är ett vidrigt as. En sociopat, liksom. Som är också väldigt stolt. Han skapar ju liksom någon sorts kult following kring sig. Så att han får ju som en armé av idioter.
Som, fy fan.
Ja, jag blir i alla fall sevärd. Intresserad.
Just det. Jo, men vet du vad? Men jag har så funderat här på... Nu i början av hösten så har jag så väldigt, väldigt många projekt. Jo, och de är stora och de är små. Och den här... Just idag ser jag allra mest peppad på att gå och fixa ögonbrynen. För att det kommer göra en stor förändring i mitt liv, känner jag, just nu. Alltså, och sen så har jag även att måla om ett rum, byta det där, fixar, och det är så mycket. Vad har ni för projekt?
Nej, men jag en snabb fråga ut. Nej, jag längtar också efter det här, att gå till salongen, fixa till brynen och bara känna mig befriad på cirka 1 kilo ögonbrynshår som har burrat upp.
Men har ni något sådär höstprojekt i övrigt, alltså förutom ögonbrynen, för att de behöver man ju jämt. Men
jag håller så här sakta på att skriva en ny bok, alltså en ny hästbok för barn. Så det håller på att verkligen forcera fram typ en sida om dagen. Det har varit mitt sommarprojekt och den ska jag försöka ro i land den här hösten. Men vet du vad? Jag börjar också vara redo för att åka hem till mina rutiner med att skriva, surfa och rida och jag trodde inte att jag var en människa som älskar rutiner så mycket, men det är faktiskt, när man har rutiner är det så mycket lättare att vara kreativ och hitta på grejer. När allt är lite upp och ner under den dag som det är nu för mig på somrarna så är det svårt att få något gjort.
Ja, jag längtar efter att vår Blankens, vi har ju en underbar kontor, vår Woman Cave i Gamla stan som jag, och jag älskar att vara där för jag tänker att det är typ min egen lilla etta på stan som jag får vara i och sådär. Men så fick vi ju en vattenläcka i december. Började rinna bajsvatten från grannens lägenhet ner i vår lokal. Och sen har den renoverats sen dess. Men i september så ska det vara redo. Äntligen. Så vi kan flytta in. Och då ska jag spela så mycket bra musik. Jag ska sätta in blommor där. Och jag ska hänga där varje dag. Och då får man komma förbi och prova och kolla på skor och väskor också om man vill. För då kommer det vara mitt kontor. Ja, det längtar jag efter så att jag nästan går sönder alltså.
Johanna, det är ett fint att hänga på.
Jag kommer.
Ja, du och jag och Johanna är också med ett gäng andra kvinnor, en ganska otrolig resa planerad i slutet av augusti. Som är, ja, det vet jag inte, det känns så, det får vi ta då, men det känns ju jättespännande alltihop.
Ja. Det är så väldigt, det blir väldigt intressant. Eller intressant fel ord. Det blir otroligt, kommer det bli. Men det blir också intressant för det är många man inte känner och så ska man åka på en liten resa.
Verkligen. Det kan gå hur som helst. Nej, men det kommer bli jättebra. Kvinnoflock.
Ja, nu känner jag sån FOMO så jag måste lägga på för att jag kommer ju inte att få vara med på den resan.
Nej, då är du ute och surfa någonstans istället.
Ja, det är väl okej det också.
Vi ses nästa vecka hörni.
Och tack alla ni som lyssnar. Kom ihåg att gå in och prenumerera på den här podden för det betyder mycket för oss. Det lyfter algoritmerna upp oss och det ser bra ut. Och ja, ni är fina. Hör av er. Vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.